För några par veckor sedan så var det någon som hade lagt upp en gammal tidningsartikel i en grupp på Facebook som heter Du vet att du är från Junsele om, ja,
Ja,
som jag
okej.
är med i.
Ja.
Och den här artikeln som då är publicerad någon gång, det står tyvärr inget datum eller årtal, men i Folket i Bild, så ser jag liksom plötsligt på bilden att men det där huset känner jag igen och den där vägen känner jag igen och så visar det sig att det är då en artikel om en barnmorska som alltså förlöst över 2000 barn i Junsele i väster, liksom Ångermanlands inland på 40- och 50-talet.
2000 barn. Jesus.
Och huset då, det är alltså huset som min mormor växte upp i. Som är på bilden, alltså där man får se att hon går in. Och det är också man ser också vägen som vi brukar gå på till min mormor och ån där jag brukar bada och så här. Det är verkligen precis 2 meter från där jag levde som barn. Det som också är fascinerande med den här artikeln, det är ju det då att det handlar om en barnmorska i Sollefteå kommun. Och hur det var för 65 år sedan.
Ja. Så hon gjorde hembesök, alltså
Ja, hon
det var
gick runt.
hemfödslar.
Ja, det var hemfödslar. Jag vet ju att min mormor fick ju 6 barn hemma på 40-talet och 50-talet.
Otroligt.
Sen fick hon sitt 7:e barn på Sollefteå BB och då var det var på 60-talet. Men innan det födde hon ju 6 barn hemma då. Och det var förmodligen den här barnmorskan som alltså förlöste min mamma.
Ja.
Måste det ha varit, har vi räknat ut.
Vad häftigt.
Och jag måste bara få läsa ett litet stycke innantill, för jag tycker det är så fantastiskt med såna här gamla historier. Jo, de flesta pappor har varit bra, säger Selma Östlund. Utom den pappan som blev så förskräckt att han sprang till skogs. Det var en liten stuga mitt inne i storskogen. Jag hade vandrat i flera timmar för att komma dit. När jag kom fram lyste det ur det lilla köksfönstret. Ett gult varmt sken som lekte mot trästammarna alldeles in till väggen. I sängen låg förstföderskan och tröstade mannen som hötte upp golvet runt slagbordet. Det ska nog gå bra du, var bara alldeles lugn, viskade hon mellan värkarna och log mot honom med svettigt ansikte. När jag klev in i köket slocknade ljuset, fortsätter Selma. Det var kortslutning. Det blev alldeles mörkt först och jag skickade ut mannen i vedboden för att ta fram fotogenlampan. Men han kom aldrig tillbaka. Så bröt månen fram genom några moln. Strålarna letade sig in genom det låga lilla fönstret och gjorde hela rummet klarvitt. Jag drog fram sängen till fönstret och förlöste kvinnan i månskenet. När det var färdigt fick jag gå på jakt efter mannen. Han satt bakom en trästam i skogen och såg helt vettskrämd ut.
Vilken litterär kvalitet på det där reportaget, tänker man för det första.
Verkligen.
Ja.
Vi lägger upp den på vår Facebook-sida
Ja, det
så
gör
kan
vi.
våra lyssnare gå in och titta och läsa hela den här texten själv. Det var ju så att säga, det var ju annat då.
Ja, det var annat då. Och nu finns det varken.
Hon beskriver till exempel här också hur det kunde vara så att det var flera pågående förlossningar samtidigt och hon fick gå emellan. Och då pratar vi inte gå emellan 2 förlossningssalar, utan vi pratar om att gå kanske
En
en
mil.
mil.
Ja, otroligt. Ja, nu får man köra den där sträckan istället då.
Föda i bilen.
Och föda i bilen kanske. Ja, nu kör vi på med ett avsnitt till då.
Ja.
Efter detta uppehåll och så har vi liksom... Nu är vi igång igen då. Ska vi säga att vi är igång igen?
Vi är igång igen.
Ja, vad bra. Och det är ju inte... Alltså det händer ju saker faktiskt när det gäller Norrlands skildringar.
Ja.
Det måste man ju säga. Att det är ett lyft.
Det är nästan som en explosion, ja, i förhållande till hur det har sett ut.
Ja, verkligen. Ja.
Bland annat så har det skrivits en serieroman,
ja,
som heter Nya Norrland. Den är skriven av Mats Jonsson,
mm,
som jobbar på Galago till vardags, mm, och har gjort flera andra serieromaner.
Mm. Han gör ju självbiografiska serieromaner, ska, mm, man säga.
Och för er som inte känner till Nya Norrland är ju alltså, den handlar om Bollstabruk, mm, där han är uppvuxen. Och dagstidningen eller morgontidningen där när han var liten hette Nya Norrland.
Mm.
Den finns inte längre.
Mm. Men jag tror att det även faktiskt är en liten vinkning åt min gamla bok Norrland.
Ja.
Men det är en fantastisk... alltså det är en fantastisk tidningstitel och en otroligt bra boktitel också, Nya Norrland, måste man säga. Jag kommer ihåg den där neonskylten som satt vid torget i Sollefteå där redaktionen låg.
Nya Norrlands redaktion?
Ja, jag undrar vad den där neonskylten blev av.
Det har jag ingen aning om. Nej. Men jag minns ju däremot att
kanske ligger i någon källare.
Vi läste ju Nya Norrland i Junsele.
Mm.
Mm. Ja, det är en serieroman.
Mm.
Jag måste ju erkänna faktiskt direkt att jag har ju väldigt svårt för det formatet.
Mm.
För att jag helt enkelt inte är en bildmänniska. Jag är en textmänniska. Jag tycker att det...
Fast det är sjukt mycket text också.
Jo, men man blir ju distraherad av bilderna, så att säga.
Du hade hellre velat att han bara skrev den.
Nej,
varför krångla till det på detta sätt?
Nej, det hade jag ju inte, eftersom jag har ju faktiskt, det är första gången i mitt liv faktiskt som jag har tagit mig igenom en hel serieroman. Mm. Och jag förstår ju, alltså det hade ju inte blivit samma sak om han hade skrivit det här som en vanlig roman. Så är det ju.
Ja.
Men jag vill ändå säga att det var lite kämpigt för mig att komma in i det, framförallt. Just på grund av bilderna. Men det är ju för den som trodde något annat, en väldigt djup berättelse.
Och välresearchad är den ju. Alltså den
handlar ju om historien. Han berättar ju ända tillbaks till häxbränningen på 1600-talet.
Ja, och den frågeställning som hänger över hela boken är ju liksom så här, var uppstår värdet och vad händer med värdet? Alltså det finns ju liksom en politisk, ekonomisk frågeställning bakom alltihop. För att hans utgångspunkt är ju... Och det liknar ju... Alltså jag skulle nog säga... Jag har ofta använt Bollstabruk som exempel. Alltså både min hemort Arbro och Bollstabruk då i Ångermanland är två sådana här nästan likvärdiga orter som liksom... En gång i tiden, man ser när man kommer till dem att här har det blomstrat, men det gör det inte längre. Och i Bollstabruks fall så är det extra ironiskt eftersom det finns ett av de mest lönsamma sågverken i hela norra Europa ligger i Bollstabruk.
Tror det är typ ett av dem, är inte ens det största.
Ja, det är en omsättning på över en miljard. Mm. Och det Mats Jonsson visar är ju just liksom hur de här strukturförändringarna liksom har slaget mot den där orten. Att jag menar, det finns ju en fantastisk produktivitet och de här arbetarna på den här fabriken genererar ju en enorm lönsamhet per person. Liksom. Och jag tycker han får fram den poängen jättebra. Och det finns något uppslag också där, tror jag, han jämför Bollstabruksågen med, om det är Klarna eller Spotify eller något sånt här liksom kunskapsekonomiföretag, och visar att liksom den nya typen av liksom teknologiska företag eller kunskapsföretag som då finns i städerna sysselsätter ju långt fler liksom i förhållande till sin omsättning, som dessutom tjänar mer och betalar löneskatter till då oftast Stockholms kommun.
Mm.
Medan den här sågen i Bollstabruk då genererar ju väldigt lite pengar till kommunen, eftersom det är så få och så pass lågt betalda arbetare på den. Liksom. Samtidigt som de här vinsterna då försvinner någon annanstans. Liksom. Och den här orten dör ut sakta. Liksom.
Och då handlar ju det då inte som i kanske många andra fall om nedläggningar eller sådär, utan effektivisering också av skogsbruket, ja, av, ja, det är ju fabriken. Det, som, ja. det handlar om i det här fallet.
Ja, och det är ju generellt för alla de stora gamla norrländska näringarna. De tuffar ju att gå på, och produktiviteten är inget problem med vare sig i skogsnäringen eller vattenkraftsindustrin eller i gruvnäringen eller tillverkningsindustrin heller för den delen. Utan problemet är ju de här liksom strukturrationaliseringarna och automatiseringarna och centraliseringarna i de där branscherna som då har lett till färre anställda och som då har lett till mindre pengar till välfärd liksom för kommunerna. Det är ju liksom den stora. Och att köpkraften försvinner och att människor försvinner. Och Bollstabruk, han gestaltar det fint tycker jag, liksom där han i början av serieboken går runt i Bollstabruk och det är skyltsöndag,
ja,
och
precis.
70-tal.
Han beskriver hur levande det var, ja, och allt som hände, och sen, ja, beskriver han det. Det är ju flera parallella berättelser, eller han berättar ur flera olika perspektiv samtidigt. Dels ur barnet som han själv var. Mm. Sen berättar han ju också en historia om Bollstabruk för sin dotter.
Just det, som är historisk.
Mm.
Och sen så berättar han om sitt nya liv
i Stockholm.
I Stockholm och hipsterismen.
Ja. Nej, alltså det är ju, han har ju också på lite mer i slutet av boken flera, ska jag säga, faktasidor med olika, ja, bas och överbyggnad och,
ja,
industrin, Bollstasågen, en historia. Ja. Sollefteå BB finns med här som en parentes kan man säga, men han får in det också.
Den är ju jätterik och liksom vill man, och jag tycker att den funkar ju svinbra som en gestaltning av liksom hela den här Norrlandsparadoxen liksom. Det måste man verkligen säga.
Det gör den. Den är också fruktansvärt vemodig. Jag får ju panik på slutet.
Ja, vadå då?
Nej, därför att där finns det ju någonting i det här. Det är ju väldigt känslomässigt bara som jag kan känna igen mig i. När han fortsätter ju återvända till Bollstabruk och hälsa på sina föräldrar på semestrar och fira jular och sådär. Och så bestämmer sig ju då ändå till slut både hans föräldrar och hans frus föräldrar också. Tror jag.
Nej, inte för hans föräldrar, men hans föräldrar bestämmer sig för att de ska flytta. De är i begrepp att göra det.
Ja, precis. Och hur han då konstaterar att han kommer att sakna promenaderna.
Men vet du vad? Alltså, han och hans fru har just nyligen köpt ett hus. De har köpt ett fritidshus.
Ja, och det står ju i boken här också. Att de funderar på det.
De gjorde det nu här om veckan bara. Så köpte de
ett hus. Det var ju skönt att höra.
Ja.
Så att de ska ha kvar en anknytning. För jag har ju inte det.
Nej.
Jag har inga släktingar kvar. Eller liksom något hus i mina hemtrakter.
Men visst är den fin?
Den är verkligen jättefin.
Ja.
Och den är ju... jag tror man ska ta sig tid.
Mm.
Och verkligen läsa den kanske en bit i taget.
Mm, och det tar tid att läsa den också.
Ja, det tar tid att läsa den. Och jag kanske ändå har liksom läst den lite fort. Och det tror jag är fel sätt. Jag tror jag måste sätta mig och ha den lite mer som... ha den bläddra lite då och då i. Mm. Och upptäcka nya saker eftersom, tror jag.
Mm.
Men den är riktigt fin. Rekommenderas. Nya Norrland av Mats Jonsson.
Mm. Bra. Och det är ju inte det enda märkvärdiga liksom Norrlands alstret som har kommit, utan det finns ju också en diktsamling av David Väyrynen från Gällivare som heter Marken, som både du och din dotter har kastat er över.
Ja, alltså den är helt fantastisk.
Ja.
Det är ju förmodligen den bästa svensk poesi jag har läst på väldigt många år.
Mm.
Nu ska jag inte säga att jag läser jättemycket poesi, men jag brukar ändå bläddra igenom poesiböcker väldigt ofta bara för att få en känsla. Är det här något jag gillar och sådär? Den här är ju... den är outstanding, tycker jag.
Jag tycker det var fint. Det var Clara Bodén, filmaren som gjorde Lägenhet plus bil plus allt jag äger. Visst heter den så?
Lägenhet,
filmen.
Ja.
Visst heter den någonting liknande?
Ja, den heter Lägenhet plus bil plus... Ja.
Ja. Och som ju handlar om liksom utflyttar ångest och liksom platsens betydelse och sådär. Hon skrev jättefint för att hon hade läst min bok Läget i landet och Nya Norrland och Marken tillsammans. Parallellläst dem, liksom sådär, lagt ner en och plockat upp en annan. Och tyckte liksom att det blev en sån bra väv av de där alla tre. Det som jag tycker är häftigt med David Weirinens bok är ju att han, det är ju nästan som en slags kollektiv, även om han har skrivit allting, så använder han ju olika grepp i nästan varje text. Ibland är det en nekrolog, ibland är det en krönika, ibland är det en mejlväxling, ibland är det liksom skrivet på versmått, och ibland, och han ger röst åt en mängd olika typer av människor från Malmfälten. Så att sammantaget när man har läst boken så känns det liksom, det känns inte som att man har läst en persons verk, utan det känns liksom som att man har fått en känsla för en hel rad människor. Det finns ju ett fantastiskt...
Ibland blir man ju till och med, ibland börjar man till och med fundera på om är det här en dikt han har skrivit nu, eller har han hittat det här? Alltså har han intervjuat? Är det någon annans text? För att han går verkligen in i olika personer och berättar utifrån. Precis. Han ger andra människor röst. Sen gör han det också. Jag har ju generellt också ganska svårt för när folk skriver på dialekt. Mm. Han lyckas ju skriva på dialekt utan att det stör texten.
Nej, precis.
Man hör hans
syntax
röst. Och ja, liksom, precis. Ja. Det är ju snarare så att han vänder orden.
Mm. Ja, och det blir inte löjligt eller liksom överdrivet på något sätt. Utan nej. Det är liksom, nej, jag tycker den är jättehäftig. Det finns ju och den är rolig också, ska man ju påminna om faktiskt. Ja. Alltså det är mycket som är kul. Alltså till exempel den här vägsamfälligheten som skriver sin årsberättelse, och som är där vägsamfälligheten har på något sätt transformerats över till någon slags separatistisk grupp som strävar efter liksom någon slags egen norrländsk självförsörjande republik och förväntar sig att andra ska följa efter.
Eller drömmen om att aldrig behöva ta av sig jackan.
Ja, den är stark hos människor i Malmfälten.
Ja, och det är ju väldigt, väldigt roligt. Och samtidigt, jag ska inte säga att den här boken är sorglig. Den har liksom ett vemod strukit över sig så. Men ja, att gå på byn och aldrig behöva ta av sig jackan, som lagrat kylan, som svalkar i det varma köket och tar värmen med mot kölden ute på gården.
Mm. Ja, det är sant.
En ordentlig jacka behöver man bara två av. Att man har en för varje årstid. För vintern en med innanfoder och för vintern en utan.
Ja.
Nej, vad säger jag? För sommaren en utan.
Ja.
Ja.
Ja. Mm, det är bra. Ja, den här ljudberättelsen, typ ljudboken, reportaget Järnburen som jag pratade om i förra avsnittet. I den så finns det faktiskt en uppläsning av en av dikterna, 12-talsvisan, av David Weirinen.
Kan vi lyssna på den?
Absolut.
En visa vill vi sjunga om tal i vår provins, då nya tider stunda, konstanter ändå finns. För var och en spelar roll, traktens alla kända märken, här går allt upp i 12. Ett himlavalv att aldrig nå, en sol som gör natt till dag. En jord, en plats att leva på, en mor att födas av. Ett arv av fjäll och dalar, ett urfolk som har lämnat spår, en tunga som talar. Två världsarv kan vi sjunga om, två sjukhus för en kur, två järnvägar igenom, två typer av natur, två landskap där vi bor, två kanaler i radion. Två tidningar är nog. Tre värden från naturen, tre kryp att vänjas vid, tre kanaler i tv:n, tre folkslag över tid, tre lappmarker de fann, tre grannländer intill oss, 3000 stugors land. Fyra vädersträck att gå, fyra stora vägar, fyra fält att landa på, fyra större älvar, Fyra rovdjur skygga, fyra speldon att behärska, fyra träd för att bygga. Fem sorters bär i magen, fem fåglar skjuts för mat. Fem mål föda om dagen, fem museer vi har. Fem rovor i eget land, fem minuters rast var timme, fem fingrar på en hand. Sex stora sjöar här runt om, sex språk som talas fritt, sex timmars sömn är lagom, sex koppar kaffe gör sitt. Sex par skor att nöta ner, sex timmars dagsljus på vintern, sex sinnen hos en del. 7000 jobb för varandra, 7 dagar är veckan lång, 7 av dem att rundan vandra, 7 av dem är en igång. 7 fordon krävs i nord, 7 färger i vår himmelsbro, 7 parker skyddad jord. 8 kommuner finns här om, 8 där till konstarter, 8 planeter vi vet om, 8 årets tider är. 8 verktyg för stort och smått, 8 timmars sömn till helgen, 8 fiskar mättar gott. 9 byar över 1000, 9 miljarder hektar, 9 vokaler i texten, 9 skolår som bas, 9 större marknader, 9 månader i magen, 9 vårdcentraler. 10 platser i våra kök, 10 tår för stadigt kliv, 10 högtider med besök, 10 mil brett fjällmassiv, 10 kubik vedupplag, 10 tysta dagar om året, 10 kannor för ett bad, 11 mil till allt vi kräva, 11 tandkliniker, 11 stenkast till de nära, 11 slalomorter, 11 plagg i kammaren, 11 timmar mellan jobben, 11 somnar knegaren. 12 bibliotek för byarna, 12 timmars tid är fri, 12 kraftverk i älvarna, 12 terawattimmar där i, 12 berg över 2000 norr, 12 timmars ljus var sommarnatt, 12 månader i ett år.
Ja, så låter han, David. Han läser också väldigt bra. Han har ju liksom någon slags också koppling till det här, alltså det som är liksom malmfältens påverkansfält har ju på något sätt varit gammelkommunismen och lästadianismen. Och David lånar väldigt mycket från de båda krafterna, känns det som. Och också när han läser så känns det ibland som att lyssna på någon slags gammaldags predikant också.
Då kan vi ju nämna att genom hela boken så listar han ju, jag vet inte hur många han kommer upp i. Jo, det är 613 påbud och förbud.
Just det.
Som kommer igen. Då och då i boken så fortsätter den här listan av förbud och påbud. Och det kan låta förbud mot att arbeta om man är tillräckligt sjuk för att utgöra en arbetsfara. Påbud om att låta arbetskamraterna veta att man är lite krasslig. Påbud om att göra ens bästa på arbetet även om man är lite krasslig. Förbud mot att sjukskriva sig för obetydliga besvär.
Mm.
Påbud om att göra vad man kan för att fortare tillfriskna. Och så är det lite olika teman av de här påbuden och förbuden som kommer igen hela tiden. Mm. Och där är det ju väldigt mycket som är anstruket till, alltså som du säger, lästadianer och
Kommunister.
Ja. Påbud om att bygga ett förråd för svårare tider. Förbud mot att därför hamstra. Påbud om att hålla förrådet fyllt för en längre tid av svårigheter. Förbud mot att försumma arbetet med att fylla förrådet. Det är väldigt många motsättningar. Och hur man än gör kan man inte göra rätt.
Nej.
Enligt precis. De här. Ja. Den här, vi ska också säga då, den här boken, Marken, är utgiven av Teg Publishing.
Som vanligt, håller jag på att säga. Det känns som att vi håller på att pusha, men vi, den här hade vi absolut lyft fram annars också.
Ja, och jag skulle säga att vi lyfter väl inte fram saker bara för att de kommer från Teg. Däremot så kan vi ju inte komma bort ifrån att just Teg Publishing är väldigt fokuserade på norrländsk utgivning. Nej. Av norrländska Precis. Kreatörer. Så att,
och det är ju ingen slump att vi gör den här podden heller åt Teg.
Nej. Liksom.
Så är det ju. Jag var, man kan också se norrländsk kultur i Stockholm. Jag var och såg premiären av en pjäs som heter Hålet på Orionteatern.
Ja, jag har inte sett den. Du får gärna berätta.
Det är han var. Mattias Fransson från Klungan och Mammas nya kille.
Mm.
Jag har alltid, alltså jag gillar dem allihop. Jag tycker att de är fantastiska. Men Mattias Fransson är ju liksom alltid den som är liksom allra underligast på något sätt. På ett fantastiskt. Han har en sån otrolig fysik och en slags fysisk närvaro så där, som är så speciell liksom. Och nu har han fått göra sin första egna riktiga pjäs där på Orionteatern. Som nu heter Hålet.
Är det han som har skrivit den?
Han har skrivit och regisserat. Och tillsammans tror jag med Jens Sjögren. Som inte alls är norrlänning. Han är väl från Småland tror jag. Låter det som på dialekten i alla fall. Han är också med i pjäsen. Det är fyra skådisar. Premissen är liksom följande. Man sitter på gradängerna. Och framför en så är det en fantastiskt fin scenografi. Det är liksom en liten kulle och en liten skog. Och i mitten så är det ett stort hål som liksom leder ner i underjorden där. Och det som är roligt med Orionteatern är att de gör alltid så otroligt vilda saker. Liksom, vill man ha ett hål, ja, då bilar de ett jävla hål i golvet liksom, så att det blir ett hål. Och ibland har de ju föreställningar med massa djur och kor och hästar och allt möjligt. I den här föreställningen är det bara kaniner. Men de är desto mer fantastiska, de där kaninerna faktiskt, måste jag säga. Så premissen är att man sitter där, man tittar och det är ett stort hål liksom i den här i skogen, mitt i skogen är detta hål. Och ur det där hålet så kommer det upp människor som lever i underjorden. Och det här har blivit en turistattraktion då. Och man tänker sig att det här är någonstans i Västerbottens inland kanske. Och då är det liksom olika karaktärer då som förhåller sig till det där. Det är bland annat en kommunal tjänsteman som sitter liksom med ett block och ett, så här, någon typ av enkät som de här människorna ska fylla i när de kommer upp. Liksom. De är väldigt obrydda de där. De kommer bara upp och liksom är sig själva på något sätt. Och bryr sig inte särskilt mycket om sin omgivning heller. Men då ska de svara på. Då ska de svara på frågor. Liksom. Och sen så, ja. Men sen är det en väldigt rolig karaktär som. Det är inte som att den här. Liksom pjäsen handlar om någonting egentligen, utan den känns mer som någon slags förevändning för att de ska få hitta på olika roliga karaktärer som kommer upp ur hålet eller som liksom omges som är runt det där hålet. Men en av de roligaste karaktärerna som spelas av en kvinna är en sån fantastisk pricksäker parodi på den här Maud Olofsson kvinnan, alltså den här extremt hejiga liksom
positiva,
ja. Och gärna med mockakläder, liksom mockajacka, mockabyxor och sån där frisyr, sån där Maud Olofsson frisyr som är så vanlig. Faktiskt när man kommer uppåt Västerbotten så visar det sig liksom att var och varannan kvinna
har en Västerbottens frisyr.
Ja, det är en slags kvinnlig Västerbottens liksom hej och hå hushållningssällskapet eller F-Centerpartiet frisyr.
Mm.
Och med tillhörande hejighet liksom. Och den där kvinnan, hon ser ju givetvis en möjlighet att det här ska bli liksom någon typ av äventyrsland liksom. Alltså någon slags motsvarighet till Harry Potter World, där man ska liksom titta på de här underjordiska människorna och liksom det där hålet då. Man ska, och det kommer bli världens turistattraktion och äntligen så kommer de få tillväxt och folk kommer flytta hem och sådär.
Tack vare det här hålet.
Ja. Så jag tycker den är ganska så här, bitvis är den ganska träffsäker, men sen så liksom, ja, sen händer det andra saker så tappar de bort det där spåret lite grann. De hade kunnat liksom fokusera kanske mer på en sån berättelse, men annars är den superrolig. Mm. Och det är verkligen liksom en, sen älskar jag alltid Orionteatern. Jag älskar att gå in i det där. Har du varit där någon
Nej.
Gång? Den ligger ner. Det var också, jag kom att tänka på det när jag var där, att jag flyttade till Stockholm så sammanföll det med att en regissör kom dit som konstnärlig ledare, Lars Rudolfsson. Han har en hästsvans och spelar dragspel med Benny Andersson orkester också. Men han gjorde så fantastiskt fina pjäser där i början av 90-talet som jag gick och såg allihop. Han gjorde någon uppsättning av ett drömspel där han vävde in styckmordsrättegången. Så Katarina Costa var liksom med i den här Strindberg-pjäsen.
Nu vet att i början på 90-talet när du var hipster i Stockholm, då var jag hemma i Sundsvall och födde barn. Så att det var inte så mycket teater för mig då.
Nej, men de där föreställningarna fick mig att tro att jag tyckte om teater. Så då började jag gå och se annan teater. Fast då kom jag på att det var inte alls teater jag tyckte om, utan jag tyckte bara om de där föreställningarna. Jag tyckte liksom inte om någonting annat.
Du tyckte om det spektakulära eller?
Nej, men det var någonting otroligt fint med de där uppsättningarna. Dels rummet och hur det luktade och känns där inne i det där. Det är något gammalt spårvagnsgarage tror jag, från början. Eller spårvagnsverkstad tror jag från början. Men sen...
Men gillar du inte Teatergaliasen?
Nej, jag gick på Teatergaliasen också och såg liksom de här manliga genierna stå och
Caligula
och bråla. Vad heter det? Det var väl alla möjliga, Teatertribunalen och Dramaten och Stadsteatern. Jag gick på mycket teater under några år, men jag liksom fastnade inte för ändå. Så det var inte min konstform, känns det som, tror jag.
Men kan det vara så då att de här passagerna som du hade möjligen svårt för i Hålet handlar helt enkelt om din aversion mot teater?
Nej, det skulle jag nog inte säga. För jag hade inte svårt för någonting. Utan det var mer att jag saknade någonting. Att jag saknade kanske liksom en vilja att ge publiken någonting att tänka på och förhålla sig till. Snarare än att bara presentera en räcka roliga karaktärer som dyker upp ur ett hål.
Underhållning för stunden.
Ja, lite så. Det var också någon bit av pjäsen där det kändes som att det här är en allegori över liksom flyktingens verklighet, när flyktingen liksom kommer upp ur ett hål typ och liksom möter en annan verklighet. Men sen försvann det också.
Men kan inte det ändå vara lite bra att du lämnar fritt åt teaterbesökaren i det här fallet att kanske se en sån grej, kanske fortsätta fundera på den efteråt utan att man utvecklar det för mycket eller skriver folk saker på näsan eller jag vet inte.
Jo, kanske.
Och, jag pratar ju om det nu. Underhållning i stunden får ju inte heller vara... Alltså, det måste ju också vara tillåtet.
Nej,
att bara gå och ha lite roligt.
Man hade kunnat utveckla det lite mer, bara kände jag. Men det är absolut sevärt och bra.
Ja, nu undrar jag bara utifrån... Som sagt, jag har ju verkligen inte ens sett den. Så jag tycker ju ingenting. Jag bara... Ja.
Du vill bara säga ifrån.
Ja, jag vill bara säga emot lite.
Bara säga emot. Det får man göra, absolut. Ja.
Alltså, vi pratade ju en hel del i förra avsnittet om Läget i landet, din nya bok. Men det är liksom ofrånkomligt att fortsätta referera till den. Alltså, det kanske kommer att hända igen.
Det
är också bra för mig att kunna förekomma dina tankar. Så här.
Ja.
Men den är indelad då i 89 tankar och tanke nummer 54 lyder så här. Om jag skulle starta ett populistparti skulle jag turnera runt i landets mindre samhällen och städer och peka på de lokala rikedomar som befolkningen inte får del av. Jag skulle prata om de dryga 5 miljarder som staten tar in i skatt på vattenkraftverken och ställa denna summa mot de kaffepengar som kommer tillbaka. Jag skulle argumentera för att produktivitetsökningarna i de traditionella näringarna rimligen borde komma löntagarna och orterna till del. Att det inte kan vara rimligt att automatiseringarna enbart gynnar kapitalägarna och straffar arbetarna och i förlängningen de kommuner och landsting som går miste om löneskatterna och om hur bristen på pengar skapar underskott i vård, skola och omsorg. Jag skulle förstås också med darrande stämma prata om samhällskontraktet och hur märkligt det är att det inte längre gäller alla eller hela Sverige. Det skulle nog funka. Men det skulle såklart vara som att leka med elden. Det skulle vara svårt att veta på förhand vilka krafter man väcker till liv. Varje dag känner jag en lättnad över att Sverigedemokraterna inte inser potentialen i frågan och att de istället låter sig mutas av Timbro och blivit de mest högljudda försvararna av vinster i välfärden. jag tycker att kanske här på slutet att du ham att det blir jättekonstigt.
Ja.
Alltså det här att du säger att du känner en lättnad över att Sverigedemokraterna inte inser potentialen i den här frågan. Men jag menar, även om Sverigedemokraterna i den politik de driver, alltså i hur de röstar i riksdagen och så vidare, är väldigt höger, så är de ju det enda parti som retoriskt ändå lyckas populistiskt berätta en historia, få folk att känna igen sig, ha en vision. Jag vet inte om just det här du beskriver skulle göra dem starkare om de åkte ut och pratade om det.
Nej, det är väl inte deras frågor.
Kanske. Jag tror faktiskt inte heller att de käkar lunch med Marcus Uvell, eller?
Ja, det gör de ju.
Vad menar du?
Ja, det där. Ja, nej, men alltså, det har de ju gjort. De har ju ätit en väldigt massa luncher med Marcus Uvell och liksom haft seminarier med Svenskt Näringsliv och sådär. Så att de har väl absolut låtit sig påverkas och lagt om den ekonomiska politiken efter de luncherna, känns det som. De hade ju, går man tillbaka och tittar liksom 2-3 år tillbaka, så känns det lite som att deras välfärdspolitik och deras ekonomiska politik snarare var liksom kalkerad från Socialdemokraterna. Mm.
Men det tycks inte avskräcka deras väljare.
Nej, precis. Och det kanske har att göra med någon slags populistiskt budskap. Jag tycker väl att svenska politiker överlag är ganska taskiga populister. Eller ganska dåliga på att liksom utnyttja populismens positiva krafter.
Har du sett den här senaste affischen från Socialdemokraterna?
Jo, tack, jag har sett den. Den är ju populistisk på ett...
Den är ju riktigt vidrig.
Ja. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas, ackompanjerad av en bild på
gränspoliser.
Ja. Och en text om trygghet. Ja, den är helt fruktansvärd och populism på ett
den ser ut som någon som har försökt att göra parodi på en SD-affisch.
Jag trodde
och
också
så
att
är
det var
en riktig affisch.
Jag trodde också att det var en parodi först. För första gången jag såg den så delades den av Lars Berge, som är från Umeå, som skriver satirtexter i Dagens Samhälle. Och jag trodde att det var en satirgrej som han hade gjort, men det var inte det, utan den var ju alldeles verklig. Det hände mig en jättemärklig sak för bara några veckor sedan. Jag var på en konferens och pratade och stod och pratade liksom utifrån den här boken och utifrån vad som har hänt liksom i England med Brexit och USA med Trump och Frankrike, Le Pen och Tysklands valet nu senast med AFD och liksom den här grogrunden för populism som finns i nästan alla liksom mogna västerländska demokratier idag. Och att vi ju bäddar för det även i Sverige, för att en populist skulle kunna liksom svepa in och ta med sig folk. Och jag hade ganska dålig koll på programmet på den här konferensen som jag pratade på. Men när jag hade satt mig så kommer Bert Karlsson upp på scenen och drar igång en svada som inte alls liksom anknöt till den rubrik han hade fått eller till det som han hade liksom sagt att han skulle prata om, utan bara var liksom hans vanliga Bert Karlsson svada. Och han är så jävla bra. Han rycker med sig folk. Han är så lysande. Han är en sån lysande retoriker.
Kan jag få korrigera?
Ja.
När man säger att någon är bra.
Ja, men du förstår vad jag menar. Han är inte bra. Han är hemsk. Och
men är han en... Alltså du säger att han är en sån lysande retoriker. Ja. Och jag har så svårt att tro på det ändå. För jag har ju hört Bert Karlsson prata.
Han är en lysande retoriker på samma sätt som Donald Trump är en lysande retoriker. Alltså jag tror att om man är en hyfsat liksom bildad människa så går man inte på det. Men det finns en energi där. Och det finns någon slags flow i det. Och det finns liksom den här strömmen av lösningar som i det ögonblicket känns som, ja men herregud, varför gör vi inte så? Varför låter vi det hända? Varför åtgärdar vi inte det på det här otroligt geniala, superenkla sättet? Det är bara det att sen när man tänker på liksom, ja, hur ska det här liksom appliceras på verkligheten, eller är det överhuvudtaget lagligt eller så, då kommer man ju på att nej, det går ju inte liksom. Och det är samma sak med Trump också. Han blåste ju halva liksom USA:s befolkning med den där retoriken. Men det är klart att han inte kan riva upp en massa handelsavtal eller Parisavtalet eller bygga en mur eller vad fan det nu är liksom. Ingen av de där sakerna funkar ju, eller miljölagstiftningen och liksom så här, ingenting kommer ju bli bättre av det liksom. Men det lät ju på något sätt troligt i ögonblicket, och det var det som var grejen med Bert Karlsson också i det läget, att liksom. Och det var på något sätt som en otroligt läskig påminnelse om vilken kraft det finns hos den typen av personer. Och om man är en liksom en värnlös, om man är en på många sätt värnlös människa, så är det klart att det finns en fara i att man lyssnar på honom eller någon annan.
När du slänger ut en sån här grej, att du känner lättnad av att Sverigedemokraterna inte inser den här potentialen. Mm. Tänker du aldrig då att tänk om de gör det? Tänk om de tack vare dig nu faktiskt... Aha!
De läser min bok och tänker att ja, det borde vi ge oss in i. Nej, jag vet inte, för
jag hade någon grej för ett tag sedan i våras. Att när jag skulle försöka liksom komma på vad jag tror skulle kunna vara en viktig valfråga.
Mm.
Om man bortser från de här självklara som är nu, liksom att folk bryr sig om migrationen och trygghet och säkerhet och sådär. Och jag tänker, och jag tycker att psykisk ohälsa borde bli det, eller psykvården och psykvården för unga, där det är bedrövligt och där det ändå är så mer och mer att de allra, allra flesta har, precis som att de allra, allra flesta känner eller kommer att känna någon som får cancer, så har de allra, allra flesta någon i sin bekantskapskrets som mår psykiskt dåligt.
Mm.
Särskilt unga. Det är inte så många som nappar på det. Jag vet att om man skriver en ledartext, om man skriver en ledare om psykisk ohälsa, så blir den jätteläst.
Mm.
För det är så många som verkligen känner igen sig eller bara är tacksamma för att man lyfter frågan, även om de inte ens håller med om vad man har för förslag, så det är någon som pratar om det här.
Mm. Det visade sig väl också med den där tv-serien med Sanna Lundell och Ann Söderlund, va? Den är ju
men är det då något politiskt parti som fångar upp det här? Ja, Sverigedemokraterna presenterade, gjorde något utskick tidigt på sommaren, och jag tror att det var både, vad heter de, Ungsvenskarna, deras ungdomsförbund, som hade liksom en punktlista över vilka åtgärder de vill införa i psykvården, och det ska vara liksom kortare kötider, garantier för unga att få träffa, alltså så här, en riktigt bra lista.
Aha.
Precis så där vill man att psykvården ska funka.
De har örat mot marken.
Ja, ja. Mm. Och de har ju sina landsdagar nu snart. Och jag tror att de, precis som att de redan har börjat att försöka hitta program för de här mjuka frågorna,
mm,
familjepolitik och dagis och kvinnofrågor och sådär, lite taffligt, men de försöker, så tror jag att de kommer att göra en grej av det här, eftersom alla andra har ju adopterat deras kärnfrågor.
Ja.
Så om Sverigedemokraterna ska få tillbaka som de har tappat, då måste de komma med något nytt, för det funkar inte längre att säga stoppa invandringen, för att det gör redan alla andra partier.
Fast jag tror inte att de kommer ha någon politik för landsbygden eller för Norrland i alla fall, för det är inget parti som tycker att det är mödan värt att ha det, så att jag vet inte. Men det är väl lite så att kanske så här, är det något parti som skulle få för sig att formulera en sån politik, så är det väl kanske de då liksom.
Men med tanke på hur de också faktiskt bryr sig om landsbygden när de är ute på sina valturnéer och sådär, så borde de ju, tänker jag, någonstans också fånga upp när de pratar med sina lokala representanter och väljare, måste de ju kunna fånga upp och samla ihop vad de tycker är problemet.
Ja.
Mm. Och någonstans adressera det i sin retorik.
Mm.
Alltså det är ju bara, det är väl bara härligt om de inte gör det, men
ja, jag tror inte att de kommer göra det, eller jag hoppas inte det i alla fall. Eller ja, och de förslag de skulle kunna lägga, om de är i linje med den ekonomiska politik som de står för nu, så kommer det ju inte bli verksamma förslag i alla fall. Det tror jag inte. Sen är ju...
Men det är väl väldigt många förslag också som kommer från Sverigedemokraterna, precis som många förslag som har kommit från Trump går att genomföra, och att de inte behöver leva upp till dem.
Nej, de behöver kanske inte heller. De kanske inte har något krav på sig själva att vara konsekventa heller. Och det är ju en frihet liksom, att vara ett sånt parti. Men ändå. Men ja, jag vet inte. Jag har ju tänkt en hel del på det här liksom med... Varför, ja, men såklart, varför man inte tilltalar landsbygdsbefolkningen politiskt. Och det har ju funnits en väldigt stark idé om att... Alltså dels har ju politiken varit väldigt inriktad på urban tillväxt. Liksom. Men det har också, men jag tror också att det hänger ihop med att det har betraktats som relativt riskfritt att strunta i landsbygdsbefolkningen.
Ja, och det är det väl fortfarande.
Men grejen är att jag tror inte det. Men om vi går tillbaka till den diskussionen som vi hade i förra avsnittet, det här med liksom den här definitionen av stad och land som urbant och icke-urbant. Och så har vi, om vi tänker oss en sån definition av Sverige, eller liksom en sån uppdelning av Sverige, så är det ändå faktiskt en minoritet, skulle jag säga, av Sveriges befolkning som lever ett renodlat urbant liv med en urban livsstil. Och som kanske i längden känner sig tilltalad av idéer som frihandel, globalisering, liberaliseringar, valfrihetsreformer, inkludering, mångfald. Alltså hela det paketet av liksom av mysiga... Liksom,
du kan ha rätt, men jag tänker också att folk som bor i de här mindre städerna, som om vi säger Sundsvall, som du menar ändå är landsbygd, alltså det är inte en urban stad. Nej. Men att jag upplever att det ändå finns hos människor i Sundsvall en väldigt stark önskan om att höra till det urbana. Så även om man inte gör det, så tror jag många identifierar sig själva med det.
Det tror jag
ändå.
Också. Ja, men det tror jag också. Och det tror jag, alltså, och grejen är så här, det tror jag att folk har gjort i de andra länderna som har röstat fram, liksom, eller nästan röstat fram obehagliga populistiska kandidater också. Men risken med att liksom så här sträva efter en tillhörighet i urbaniteten och i liksom det här framtidsprojektet är ju att när man inser att man inte får vara en del av det, eller att man blir en slags femte klassens medborgare i det här, liksom i den här nya sköna urbana världen, det är då det kan slå över i bitterhet och man känner att nej, det här var inte för mig, det här fanns inte för mig, det här livet var inte tillgängligt för mig, det gled mig ur händerna, och det är då man, alltså det är då liksom populisten kommer in och liksom hugger tag i dem, tror jag.
För det var ett par saker som jag faktiskt också tänkte på när jag läste din bok. Du återkommer ju här och där till hur EU har påverkat landsbygds- eller regionalpolitiken. Att vi inte har så mycket att säga till om längre och sådär. Och i förlängningen så tänker jag, finns det inte en risk om vi lobbar för mycket för landsbygdsfrågorna och Norrlandsfrågorna och sådär, att vi får en slags ny populistisk rörelse som typ antingen för en svexit från EU eller en Norrlandsexit. Alltså att det bara bidrar till en större ökad polarisering i Sverige och i Europa.
Jo, det skulle man väl kunna tänka sig, men det beror ju helt och hållet på varför man gör det och hur man gör det. Och jag skulle inte säga att det sättet som du och jag gör det på, och som ju handlar jättemycket om att liksom vända och vrida på saker och nyansera och problematisera och sådär. Alltså vi står ju inte på barrikaderna och liksom för någon kamp. Och en sak så här som jag tycker är, som jag känner att jag hela tiden måste värja mig från att bli indragen i, det är den här liksom kulturkampen mellan stad och land på något sätt, där, där landsbygdsbon gärna vill försvara sig och sin värdighet genom att racka ner på staden. Ja, men titta hur det är i staden och titta på bilköerna och det är våld och det är kriminalitet och så mycket stress. Och inte skulle jag vilja ha så mycket stress eller liksom. Och därför att då är man nere och klankar på människors livsstilsval. Då tycker jag att man hamnar snett och då tycker jag att man riskerar att liksom elda på fel sorts. Men om man uppehåller sig som ju du och jag gör mest liksom i liksom strukturella frågor, vi pratar liksom om ekonomi och infrastruktur och politik och liksom de här, då hamnar vi ju inte där.
Nej, fast
liksom.
Jag tänker att det kan ju lyfta, det kan ju orsaka tankar hos andra. Mm. Jag tänker, alltså man skulle kunna tolka din bok som väldigt EU-kritisk om man väljer att tolka den så.
Den är ju EU-kritisk.
Ja, alltså, absolut. Så. Men det, alltså jag tror ju ändå inte att du vill att vi ska gå ur EU.
Nej, inte som det är nu. Det skulle vara så komplicerat.
Ja.
Så att, ja. Jag tyckte inte att vi borde... Alltså,
nej, men jag menar, jag vi skulle att vi, kunna få en stark rörelse att, för att gå ur EU.
Vi borde inte ha gått med så mycket, kan jag säga.
Nej, och det kan man absolut diskutera. Men nu är vi med och nu är det som det är. Och jag ser inte svexit som en lösning på någonting.
Och det gör inte jag heller. Jag ser inte heller ett självständigt Norrland som lösning på någonting
men
heller.
Men däremot, alltså, nu är ju Sverigedemokraterna är ju... De vill ju lämna EU. Men de har ju inte gjort det till en stark profilfråga. Det är ju ingenting som de liksom pratar jättemycket om med sina väljare. Och så
nej, där. Det finns ju jättemånga som är Vänsterpartiet har ju också haft i sitt partiprogram. Men, och det står väl kvar fast de säger att vi driver inte frågan.
Nej, liksom. Men om man tänker sig att Sverigedemokraterna verkligen skulle börja driva den. Mm. Bland annat med hjälp av argument som du har skrivit här.
Ja, vilken mardröm.
Nej, men alltså jag säger det är ju inte... Det är ju inte helt omöjligt.
Nej, men ja, jag vet inte. Då får jag göra som Erik Fichtelius och ropa konsekvensneutraliteten eller någonting. Kära lyssnare, tack för att ni lyssnar. Och om ni tycker om vår podd så får ni jättegärna gå in på patreon.com/norrlandspodden och bli... patroner, höll jag på att säga, men donatorer till den här podden. Och då dras det valfri summa pengar varje gång vi släpper ett avsnitt. Och när vi inte gör några avsnitt så kostar det ingenting. Det är lämpligt och schysst, tänker vi. Så att patreon.com/norrlandspodden. Det händer ju bra saker också faktiskt i Norrland då och då. Eller ganska många bra saker egentligen. Det är bara att vi har en podd som kanske problematiserar och fokuserar på sådana saker. Men...
Ja, faktiskt så. Jag vet inte. Skellefteå, som ju då är en stad i Västerbotten, va? Nej, södra Norrbotten. Gud.
Nej, den ligger i Västerbotten.
Visst ligger den i Västerbotten.
Ja, och ja. Inte att blanda ihop med Sollefteå.
Inte att blanda ihop med Sollefteå som ligger i Ångermanland i Västernorrland. Mm. Skellefteå i alla fall. Mm. Ligger mycket längre norrut. Det är en...
Den ligger mellan Umeå och Luleå, kan man säga. Eller Umeå.
Precis, lite på gränsen sådär mellan Västerbotten och Norrbotten.
Ja, den ligger i Västerbotten. Men,
ja, men det finns ingen stad längre norrut i Västerbotten än Skellefteå.
Nej, det inte.
Nej. Västerbotten tar slut i Skellefteå.
Åker man norrut kommer man
så
till
är ju Skellefteå en ganska deppig stad.
Tycker du?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Alltså det är vackert runt omkring och sådär. Men
det är lite som Nässjö kanske, Norrlands Nässjö.
Ja, men nu ska det ju bli ett uppsving för Skellefteå. De fick besked för ett par veckor sedan om att en stor batterifabrik ska etableras där. Och som ska ge 2,500 jobb i Skellefteå, om det blir av.
Den är inte finansierad än. De behöver få in 40 miljarder i kapital eller vad det nu är. Mm. Men det kanske är möjligt att det går.
Men det här med batterier är ju liksom framtiden.
Mm. Det är ju tydligen
ändå.
Det.
Ja, ja men det handlar ju om bara alla elbilar, alla, alltså vi måste ha jättemycket batterier i framtiden.
Mm.
Så att, jag vet också att Sundsvall var med och ville gärna ha den här.
Det var väl många städer som konkurrerade om den. Och det är ju dragkamp. Det var ju, det ligger ju inte i Norrland, men man kan nämna i alla fall att Google har ju köpt, vad var det nu? Google har ju köpt 30 hektar mark i
Dalarna.
I Dalarna. I, vad sjutton heter den där orten nu då? Där Mando Diao spelade in sin Frödingplatta för övrigt.
Ja,
nu kommer jag
inte har inte heller.
Mm. Ja. Och kanske ska bygga en serverhall där. Så, att det finns ju någon slags konstig vår här för liksom, olika delar av liksom svensk landsbygd. Som någon slags då, för serverhallar och
men det här med serverhallen eller serverhallar, det ger väl inte så mycket jobb?
Nej, det är inte jättemycket jobb, men det är klart att...
Om det nu är det som är... Och så det är ju det som är grejen ofta för mindre kommuner i inlandet. Man vill ha arbetstillfällen.
Ja, så det är inte, nej, det är inte jättemycket, men det är ju såklart
för
jobb.
För annars är det en jättestor grej, eftersom det som är bra att bygga serverhallar framförallt i norra Sverige är ju att...
Att det är kallt.
Att det är kallt, ja. Det går inte lika mycket energi åt att kyla ner anläggningarna.
Nej. Det är därför de lägger där. Och att det finns ett bra tillflöde av vattenkraft. Elkraftsproduktionen är ju liksom väldigt stabil. Så att man riskerar ju inte några sådana. Liksom. Och sen att så tror jag också så här att Sverige är liksom... Att det här skulle ju din kollega Patrik också inte hålla med om. Men att Sverige ändå är hyfsat liksom säkerhetspolitiskt stabilt. Och att det kanske är ganska soft, tänker man, om man är ett stort amerikanskt företag att etablera sig i Sverige. För att man tänker att där ligger den här serverhallen ändå ganska säkert. Vad tyst du blev nu.
Du vill att jag ska kommentera Patrik Oksanen.
Nej,
han är
inte.
Ju för övrigt då centerpartistisk ledarskribent och inte liberal som jag.
Nej.
Så även om vi är i samma koncern så känner jag att jag känner ingen som helst skyldighet att stå till svars för någonting eller så som han har skrivit. Även om jag
inte.
Väldigt ofta tycker att han skriver väldigt bra. Om
det var bara
saker.
En liten glidning.
Ja, du gillar sådana. Mm. Så att
jag i alla fall som läsare av Hälsingetidningarna så får man ofta ta del av olika säkerhetspolitiska analyser. Och Patrik också, kan jag säga.
Mm.
Men det kan vi prata om någon annan gång. Men den här fabriken i alla fall, Northvolt ska den då heta, och ligga i Skellefteå och ge mellan 2000 och 2500 jobb på plats. Och eventuella kringjobb uppstår ju också, även om då huvudkontoret ligger i Stockholm, så att spridningseffekterna kanske egentligen blir starkare där huvudkontoret ligger än lokalt på plats. Men det är klart att en mängd arbetstillfällen har ju jättestor betydelse. Liksom. Men jag tänker att det här är ju en typ av liksom, det här är en typ av hårt paket. Liksom. Det här är ju som en gåva.
Men det är ju jättebra. Jag menar, om det här blir av så är det ju ett jätte...
Det är en
hård och rolig klapp till Skellefteå.
Ja,
för 2500 jobb är ju riktigt många.
Och då börjar jag tänka liksom på så här, ja men ja, men att det här är viktigt och betydelsefullt då, liksom. Och nu går vi in i ett valår, och då de få partier och organisationer som är intresserade ska börja formulera sig kring vilka frågor som är viktiga för landsbygden. Och det är här det ofta blir snett. Alltså, vi pratar ju ofta om vilken brist på politik och vilket, liksom, alltså, vilket politiskt ointresse det finns liksom, bland alla partier och instanser liksom. Men när partierna och organisationerna ska börja sälja sig och prata om landsbygdsfrågor, så tycker jag ofta att man väljer så otroligt underliga frågor. Som nu till exempel, så känns det som att LRF och Centern gemensamt har bestämt sig för att äganderätten är liksom en fråga som ska upp på agendan inför valet 2018. Äganderätten är hotad, äganderätten är under attack från staten, Och äganderätten är den viktigaste frågan för hela Sveriges landsbygd och att hela Sverige ska leva. Att just det här hotet då om att man inte ska få avverka sina nyckelbiotoper i sina skogsskiften, eller att man inte ska få gräva diken var man vill, eller liksom, eller att man inte ska få behålla små vattenkraftverk som dämmer upp små åar och älvar där man skulle kunna ägna sig åt fisketurism istället. Och jag bara känner att det hamnar så himla snett. Det har ju liksom varit, jag menar så här, vad var det, valet någon gång på 00-talet, så kändes det som att vargen var liksom den stora valfrågan för landsbygden. Och det är det ju inte. Jag bara ledsna på det här. Och samtidigt också, och jag kommer att tänka på det apropå den här fabriken.
Jo, fast äganderätten, att göra äganderätten till en stor valfråga. Jag vet inte hur mycket det lönar sig. Hur många enskilda individer ser det som en jätteviktig fråga? Är det en fråga man väljer val på? Eller vi vinner val på?
Jag tror att det är ett sätt att mobilisera liksom basen på. Jag tror att Centerpartiet...
De norrländska borgarna.
Nej, men alltså så här. Alltså faktum är att Centerpartiet... och jag menar, vi återkommer ju gärna till Centerpartiet. Eller jag återkommer i alla fall gärna till Centerpartiet. Jag tycker att det är ett väldigt intressant liksom parti. Också därför att det är ett av de få partier som faktiskt också formulerar idéer kring en landsbygdspolitik. Vilket de inte andra... Jag menar, om nu Kristdemokraterna kom med utspel titt som tätt, så skulle vi prata väldigt mycket om Kristdemokraterna i den här podden. Men nu är det Centerpartiet som gör det. Jag tänker att Centerpartiet är ett parti för människor som har ägarintressen på landsbygden i ganska stor utsträckning. Det menar, de kommer från Bondeförbundet. Och Bondeförbundet var liksom ett parti som försvarade särintresset lantbruk. Och så har man utvecklats därifrån, och det ligger i partiets DNA att man försvarar skogsägare och man försvarar markägare. Så att man tar deras parti helt enkelt och perspektiv. Och då är det som att det vakuum som har uppstått i den här frågan runt Centerpartiet gör också att Centerpartiet faktiskt många gånger upplever det som äger tolkningsföreträdet över landsbygdsfrågan. Och då får deras problemformuleringar och deras lösningar alldeles för stor plats. Till exempel då detta med äganderätten som då sägs vara under hot. Och sättet man argumenterar för äganderätten på, liksom till exempel då att det privata skogsägandet eller privatägda vattenkraftverk är liksom så otroligt viktiga för landsbygden, viktiga för jobben och viktiga för utvecklingen.
Det är väldigt lätt att ta hål på den argumentationen.
Exakt. Exakt, men då ska ju folk orka göra det också. Det ser inte jag riktigt att folk gör. Läste en sån gästledarartikel i lokaltidningen som handlade om exakt det. Jag tror ingen orkar gå i svaromål. Den hade ingenting med verkligheten att göra.
Men att ingen orkar gå i svaromål, det tror jag av samma orsak som jag tror att det här inte är en fråga som ens Centerpartiet vinner så jättemånga väljare med. Alltså det är absolut säkert ett sätt för Centerpartiet att behålla gamla bondeförbundsväljare i partiet. Men det är ju inte... Det är ju inte så att säga på grund av detta som Centerpartiet växer. Det är ju inte på grund av äganderätten unga människor i Stockholm går från Moderaterna till Centerpartiet.
Nej, det är det ju inte. Det är ju för att de är liksom liberala och liberala i flyktingfrågan, vilket hedrar dem. Så det är alltså absolut. Men jag ska inte racka mera på Centerpartiet, det var egentligen inte det som var syftet, utan syftet var liksom det här att försöka liksom gallra ändå mellan alltså vad som är de egentliga ödesfrågorna när det kommer till vår landsända. Liksom.
Jag känner också, alltså om man nu bara helt kort att bero på äganderätten, så är det ju också en väldigt, det är ju en väldigt grundläggande sak i liberalismen är liksom att det är viktigt med äganderätt, men att om man ska vara liksom pragmatisk och se till liksom hur världen ser ut och klimatet och alltså, det handlar ju någonstans om andra saker för mig då än att få hugga ner skog.
Ja, och jag tycker alltså så här, jag menar, det är ju liksom, jag tycker ju många gånger att det här försvaret av äganderätten, det är ju kanske snarare det som står i vägen för utvecklingen på landsbygden. Att det finns, ja då förutsatt att vi då liksom kapitulerar inför den här urbana medelklassens idé om vad landsbygden ska vara, så finns det ju kanske en större potential att skapa arbetstillfällen i lokal fisketurism än i ett obemannat litet vattenkraftverk som står i vägen i en å. Och det finns kanske större potential att köra tyskar i hundspann än att hugga ner en skog.
Ja, för sen handlar det väl också, liksom, sen handlar det väl också det här äganderätten om till exempel strandskyddet.
Ja.
Det hänger väl ihop.
Nej, för där, vill ju gärna, ja, på sätt och vis.
Men man vill ju också luckra upp strandskyddet, därför att det känns väldigt konstigt på vissa avfolkningsorter att man inte ska få bygga strandnära. Och varför man inte får det beror ju på att det är överexploaterat i andra delar av landet.
Ja, och det är
landet.
Samma regelverk överallt.
Och det är samma regelverk och överallt. Och helt... där tycker jag att det är helt rimligt att äger jag en tomt vid en sjö där ingen annan äger en tomt, så ska jag få bygga vad fan jag vill på den tomten. Jag förstår verkligen den argumentationen.
Det kan jag förstå. Men problemet är att frågan om slopat strandskydd blir ju också emblematisk för landsbygdspolitiken i stort, eftersom det inte är andra som för fram idéer och det finns ingen riktig liksom, kunskapsproduktion och idédebatt i det politiska Sverige kring landsbygdsfrågor. Och därför så tenderar då slopat strandskydd och gårdsförsäljning av öl och vin tenderar att bli så här... Man slår på stora trumman och man får in en DN-debattare och liksom bara så här, gårdsförsäljning av öl och vin kommer rädda jobben på hela landsbygden. Och det stämmer ju inte. Det är ju så jävla marginellt så det finns inte. Det kommer ju så här, visst, det kommer skapa någon enstaka sysselsättning någonstans och kanske göra det trevligare att besöka Österlen. Men jag
kan också förstå den rent principiella frågan, att om jag, liksom, om jag brygger lite öl på min gård, varför ska inte jag få sälja det till förbipasserande? Helvete, det är inte en stor fråga. Jag vet,
det utmanar monopolet.
Men det är just det. Det är inte en så stor fråga att det är värt att slåss för så hårt.
Nej, och framförallt är det ingen generell lösning.
Nej,
på
det är ingen lösning på någonting. Nej. Så är det ju såklart. Men däremot rent principiellt kan jag förstå frågan. Men jag tycker att vissa lägger...
Fast det vore
jävligt,
man tänker sig att man införde det och att EU lackade ur och tvingade fram då en liberalisering av svensk alkoholpolitik, vilket gjorde att vi i längden förlorade våra systembolag. Så att man inte längre kan köpa liksom kvalitetsviner i Bjurholm. Det vore inte så himla bra för landsbygden, eller hur?
Ja, fast alltså, på den riktiga landsbygden så har man väl butiksutlämningen då?
Ja, men det är ju genom Systembolaget.
Ja, men tror du på fullt allvar att gårdsförsäljning skulle leda till att vi la ner hela systembolag, alltså det systemet.
Vi har ju lovat EU att vi inte ska liksom tumma på vårt systembolagsmonopol. Så att det är väl ett sluttande plan. Inte fan vet jag. Fan. Nu blev det här viktigt.
Går ju att jämföra med apoteken.
Ja.
Och det är väl kanske det som är skillnaden. Att vid apoteken så finns det ju ändå statlig garanti för att du ska kunna... hämta medicin sådär. Men om man skulle släppa på alkoholmonopolet så skulle det vara jättekonstigt om staten lämnade någon slags garanti att du ska få köpa sprit i närheten oavsett. Jo, men jag menar, så är det ju nu i och med att det är ett monopol.
Och det är ju jätteroligt.
Men om man släppte på monopolet så skulle ju det vara en väldigt konstig garanti på en fri marknad. Att staten skulle gå in och garantera dig rätten att köpa sprit.
Det är ju väldigt, det är en väldigt rolig ironi detta. Att vi har en lagstiftning i Sverige som liksom tvingar staten att ha systembolag och systembolagsanställda i varje kommun. Men inte poliser och inte förlossningsvård och liksom inte tandläkare och men systembolag. Det är ändå lite fint, tycker jag. Så att jag tycker ju om Systembolaget av det skälet. Att det liksom är så här...
Det är det enda vi har rätt till.
Är sprit.
Här kommer våra 1800-talsrötter fram igen. Liksom. Mm. Det här.
Fast man behöver inte köpa renat liksom, eller Norrlands akvavit. Man kan ju köpa en fin Pinot Noir eller liksom... Ja.
Chablis till.
Ja, eller Syrah, Grenache. Det är en bra druvblandning till exempel. Hörru, ska vi gratulera också Norrlands absolut främsta rockpoet?
Ja, Matti.
Matti Alkberg, som har fått ett fint stipendium från Konstnärsnämnden. Och kan fortsätta i de närmaste 10 åren att göra precis vad fan han vill. Vilket han kanske gör ändå. Därför att han är försörjd, åtminstone delvis. Det tycker jag också är fint, apropå Systembolaget. Så tycker jag att det är fint att det finns sån här, liksom, den här typen av konstnärslön. Och så
att vissa typer av kreativa människor faktiskt ges utrymme att få göra vad fan de vill.
Ja, det är faktiskt det är ett tecken på liksom, höjd i det demokratiska samhället.
Mm. Som du sa så gör ju Matti det. Han har ju gjort som han vill i ganska många år. Och han har ju ganska nyligen, ett tag sedan nu, men släppt ett riktigt bra album.
Mm.
Ska vi avsluta med lite?
Ja. Mm, vi gör det. Tack.
Nu mår man. Man har hållit fortet till den sista. Pengarna tog slut, men det blev pizza. Man kan ha samma jacka i en månad till. Och dubbla t-shirt, för det är ändå april. Och snart kommer sommaren. Och förhoppningsvis värmen. Relativt Norrbotten. Se skärgång, det är en av Sveriges allra största. Har i och för sig knappt varit där, men har hört att det går turbåtar till varenda liten steg. Man hyr en stuga i ett dygn för 1000 spänn. Och att spendera sommarkvällen insläppt i gemenskapen. Relativt Norrbotten. Tillvaron, men man pantar Man tjänar knappt ett enda öre fast man kan allt. Men man slipper ändå alla Stockholmsvin. Vad ska man med fungerande lokaltrafik så här mitt i sommaren? Vem klagar på avstånden relativt Norrbotten? Och ute man köper en stor stark och några shots. I midnattssolen man ska hem och någon vill slåss. Och man vaknar det i morgon på akuten. Klart det hade ju varit värre att bli skjuten. Och sommarsolen sipprar in genom gliporna i gasbindan relativt